Ja, välkommen till Frankrike, säger jag som heter Ann Sandin Lingen och är programledare idag. Ja, det undrar ni här i Tyresö. Men jag är med två personer här i studion som kan väldigt mycket om Frankrike. Välkommen Jerker Pettersson.
Merci, madame Sandin Lindgren.
Helt rätt svarat. Välkommen Mats Fält.
Tackar, tackar.
Ja, här är det. Du kan ju också franska, Mats.
Jo, en skvätt.
Ja. Nu ska ni först få presentera...
Det är ju ingen annan som kan det numera.
Så jag
det
vet, jag
komplicerat.
Vet. Och det som är intressant tycker jag som då läste på... Man läste då var det 3 år på högstadiet, 2 år på gymnasiet, 5 år franska. Åkte med gott självförtroende som 17-åring till Frankrike. Försökte göra mig förstådd i Paris. Till slut var det bara je ne veux pas. Jag vill inte, så man avvisade alla killar. På den tiden var man tvungen att avvisa dem. Men det var det, men det var det enda jag behövde kunna i det här landet. Så att jag har inte besökt Frankrike på 50 år.
Då är det dags snart, du.
Ja, oj. Och då, Jerker, vem är du förutom att jag redan gjort dig till frankofil?
Du har stämplat mig som frankofil, ja. Här. Ja, jag heter Jerker Pettersson och kanske är frankofil sedan så här 25 år tillbaka.
Bara?
Ja, för det var då det utvecklades, så jag råkade snubbla över en Citroën 2 CV. Och där är man ju fast sen alltså.
Men var det via bilen du blev frankofil?
Ja, det var där det lockades fram. Min första bil var också en Renault 4. Jag håller på att skriva en bok förresten, Mina bilar, 50 år vid ratten. För jag har haft körkort i maj här i 50 år. Så jag har anledning. Men då utvecklades det och så blev det en massa Frankrike-resor. Och så var det mina Frankrike. Ja.
Och du har ju faktiskt gjort en hel serie här på Tyresö-radion.
Ja, det blev ju 16 program, säger du.
Ja, ja. Och vad heter den då?
Livet i Languedoc.
Var ligger Languedoc för oss som inte kan Frankrike?
Södra Frankrike, om du tänker det Rhône menar ut i Medelhavet, och så kör du västerut ner mot spanska gränsen.
Aha.
Den kuststräckan där, det är Languedoc-Roussillon, men numera så kallar man det för Occitanie.
Aha.
Det har blivit en stor region av det hela.
Just det, ja. Mm. Och du är ju också duktig på allt möjligt här på Tyresö radion. När du har en ny serie ihop med Katarina, då pratar ni också ibland lite Frankrike.
Ja, det går ju inte att hålla sig liksom. Och Katarina gillar ju också Frankrike, har jag förstått nu. Kanske påverkat. Tjat och tjat heter serien i alla fall.
Ja. Och sammanlagt har du gjort 149 program här på Tyresö radion.
Mm-hmm.
Mm. Nu har jag liksom satt Mats på plats här. Du har ju inte en chans, Mats. Du har varit med väldigt mycket här på Tyresö radion.
Ja, det har varit lite grann.
Ja, men inte så mycket om Frankrike.
Nej. Det är väl torsats någon gång kanske.
Ja, och vad är...
Ja, alltså när vi har pratat om vänortsföreningen, salig i åminnelse, så har vi ju faktiskt pratat en hel del om vår vänort som heter Savigny-le-Temple och ligger utanför Paris.
Har Tyresö fortfarande det som vänort?
Ja, på pappret, fast aktiviteten är extremt låg.
Det är den, aha, okej. Ja. Men hur kommer det sig att du då är så intresserad av Frankrike?
Det beror nog på att mina kära föräldrar, de hade kontakter sedan tidigare, länge. Pappa började med att åka dit några år efter kriget, åkte genom ett bombat Tyskland och hälsade på 47 tror jag. Och sen var jag där först när jag var 4 år är det väl. Och sen har vi då haft både vänner på plats och så har jag skrivit om fransk litteratur, politik och historia i bland annat Access Magazine och följt det här under årens lopp. Och framförallt är det väl, alltså i grunden är det ju den här vänkopplingen. Ja. Den familj som han hälsade på då 47 och som vi då i släkten har hållit kontakt med sedan dess.
Ja, för
i
Paris. Du pratar också franska, för jag har ju hört dig när vi haft alltså fransk besök här i Tyresö, så talar du franska.
Ja, yes, så är det.
Talar du fler språk?
Ja, tyska och engelska. Ja, såklart.
Tysk och
lite spanska.
Lite spanska.
Och svenska.
Mm. Ja, och svenska också. Tur är väl det när vi har Tyresö radion. Annars så brukar du prata om, eller hur Mats, politik är din grej. Vem är du förutom att du då är frankofil?
Ja, jag har ju varit kommunalråd för utbildningsnämnden i typ 9 år. Och sen har jag, nu är jag ordförande i Tyresö bostäder, så jag har ju en sorgerister som moderat lokalpolitiker här.
Ja.
Och jobbat lite i landstinget också.
Så. Ja, nu har vi satt grejen här. Och jag är bara programledare, bara så ni vet. Jag har bara gjort
1050. Inte så bara du.
Nej, jag har bara gjort 1050 program här på Tyresö radion. Ja. Ja, men ska vi ha lite, alltså vi får ju lite musikinslag här ibland, eller hur, Jerker? För du är med dig, så att vi ska komma i stämning.
Vi kan komma i stämning, jag tänker vi kan väl lyssna till Macron när han blev överfallen i Lund och skulle sjunga en viss sång.
Va?
Mm. Ja, det ni hör i bakgrunden, det är alltså Manuel Macron som står på scenen tillsammans med, jag tror det är Lunds studentsångare, där han var på besök här i förra året.
Aha.
Och han helt plötsligt, han hade hållit ett tal och så var han på scenen och så började han sjunga. Och han visste inte riktigt var han skulle ta vägen, för han var inte van vid att stå på en scen och sjunga Champs-Élysées. Men han klarade det.
Aha. Alltså, det är min stora fråga varför jag bjudit hit er. Som jag fattar det så är ju vi i Sverige väldigt intresserade av omvärlden. Det vill säga väldigt många av våra nyheter kommer från utlandet. Och geopolitik, vad som händer i världen, det är stort. Och jag då som knarkar nyheter för det mesta och poddar. På sommaren tar alla svenska poddar semester. Då måste man övergå till andra poddar. Och då lyssnar jag framförallt på amerikanska poddar. Och det är jag inte ensam om, för nyhetsflödet bara, det är så mycket USA. Och ändå så är det så att det är så lite om det som händer i Europa. Då vänder jag mig först till dig, Mats. Vad beror det på att vi i Sverige inte kan mer om Frankrike till exempel eller om andra europeiska länderna, trots att vi är väldigt beroende av EU?
Ja, alltså det, grunden är det väl den här anglosaxiska inriktningen sedan andra världskriget. Före kriget var ju liksom tyska första språk och så vidare.
Mm.
Men sen svängde det ju av naturliga skäl. Men det har ju blivit ganska extremt. Men det, ja, mycket, det handlar om kultur och kultur och språk, och sen har ju då, till skillnad från vad vi trodde när vi gick med i EU, så har ju kunskaperna i tyska och den franska även närmast liksom minskat ganska raskt.
Ja.
Och spanska har väl tagit igen lite grann, men det är inte riktigt samma sak. Så att, nej, alltså det är ju nästan patetiskt när man läser tidningar och följer hur ensidigt det är. Jag har ingenting emot att folk är intresserade av att försöka lära sig helst vettigt om USA. För man kan ha mycket synpunkter på bevakningen dessutom, men alltså proportionerna är ju helt bizarra. Det var ny regering i Tyskland igår, det kanske var någon minut i nyhetssändningarna.
Ja.
Det är ett land med 80 miljoner människor, det är väl vår största handelspartner.
Ja, exakt så.
Och Frankrike, samma sak. Men, ja. Nej, men det handlar ju mycket om språk. Alltså, det är så få nu som läser om de där språken.
Ja, och vi kan till och med senatorerna nästan vara med i USA.
Ja, men exakt. Vi kan detaljer på en nivå som är helt sanslös.
Ja, i alla fall vi som försöker hänga med. Och det som är intressant är ju att franska, det talas om ungefär 100 miljoner människor. Och tar man med sig alla de här gamla kolonierna då, så är det 274 miljoner som har det som andra språk. Engelska är det 375 miljoner som har det som modersmål. Och fler än 1,2 miljarder pratar engelska.
Mm.
Så att det verkar vara lite lättare att göra sig förstådd på det.
Ja, alltså det som Mats säger, språket, visst.
Ja, det är språket.
Ja, det är. Och dessutom får vi inte glömma, då tar USA, så är det ju by far världens största ekonomi.
Ja.
Helt enkelt, och det påverkar också och styr, vill jag mena.
Och sen är det, alltså det blir ju kopplat det ena till det andra. Alltså språket och som kulturmiljön i största allmänhet, och sen det, naturligtvis liksom tv, radio, film, musik. Mm. Det har ju blivit, och det är ju delvis en, det ena ger ju det andra, för hade vi haft mer franskkunskaper och mer kontakt så hade vi säkert haft mer franska på radion, men det är ju liksom sällsynthet att det dyker upp en fransk låt i
vanliga radiosändningar. Och sen kan jag väl tillfråga, om vi tar svensk media, om man så att säga går runt i den här triangeln, om man nu kan kalla det så, med SVT, TV4 och DN.
Ja.
Då är det ju så att de upprepar ju varann, och då blir det ju en förstärkning.
Ja,
och då kommer ingen nytt in i den lilla cirkeln helt enkelt. Ja. Så då måste man själv ta sig ur cirkeln.
Du lyssnar ju på, var det varje dag lyssnar du på franska nyheter?
Alltså, jag erkänner, jag klarar inte att se Rapport längre.
Du är inte ensam.
Nej, men det är lika bra att säga, det är så, jag klarar inte. Och så får man då försöka blanda upp det lite grann. Så numera så brukar vi titta på Le Journal på France 2 klockan 8 varje kväll. Eller varje kväll, inte alls.
Ja. Mm. Är det för att hålla ordning på att ni liksom motionerar er franska språk?
Då motionerar man franskan, och sen då så får man ju den vyn som de förmedlar.
Och det är något annat som, än vad vi får ta till oss i svenska medier?
Ja, det är en annan viktning framförallt, och fördelning, så att vi, så att säga, man får en annan fördelning och får se andra saker.
Mm.
Och där vi kanske då står och skriker om börskaos, så skriker de inte om börskaos.
Nähä.
Jag skulle ju säga att kanske huvudnyheterna är ju ofta de samma, men sen finns det ju mycket som, bland annat har de ju mycket inom Afrika av naturliga skäl också, för det finns en massa kopplingar både politiskt och familjärt åt det hållet, Och sen så, nej, visst, det är liksom, och då får man ju den här Frankrike-informationen som delvis naturligtvis är överkurs, men som en del borde ju naturligtvis funnits i våra vanliga mediekanaler, vilket de ju inte gör. Jag läser ju Figaro på nätet och sen brukar jag lyssna på, vad heter det, BFM har alltid...
BFM TV är bra.
Ja, men det här, jag brukar framförallt lyssna på BFMs radiointervjuer som brukar gå om 8 på morgonen, men de ligger ju på nätet då. Som är såna här typiskt franska blixt, snabb hastighet, stentuffa 20 minuters körningar med partiledare och ministrar och diverse. Och en del akademiker också.
Och Mats, du följer mest liksom fransk politik. Det är det din intresse?
Jag generellt, jag på politik och historia, ja.
Politik och historia. Men min första fråga egentligen till er, som jag inte ens har sagt, det är ju när jag då bjudit in två frankofiler här. Varför älskar man Frankrike, Jerker Pettersson?
Jag brukar säga för att det har allt. Och med allt menar jag natur. Det har medelhavskust, det har atlantkust, det har berg, det har jordbruk, det har skog. Och så har det teknologi, det har kultur, det har historia. Det är så att säga väldigt komplext ihop, sammansatt av allt.
Det var ett bra svar faktiskt.
Ja, jag tycker det är så.
Ja. Mats, har du... Varför är du så intresserad och förtjust av i Frankrike? Du har talat om varför bakåt i tiden, men idag?
Ja, nej, men alltså det är väl att det är spännande med en annan kulturmiljö, eftersom det är ju då så uppenbart blir det i med språket och i och med att vi har så lite bevakning. Men jag är ju ofta i Tyskland också, så jag menar, det finns ju flera länder jag tycker är intressanta, och USA. Men nej, men det är så, och sen är så, jag älskar ju inte Frankrike på det sättet. De är ju jättefyrkantiga och konstiga i en del avseenden. Men samtidigt är det ju lite charmigt också det här med att de har ju den här uppblåsta självbilden. De är minst lika mycket som i England, så försöker de ju låtsas som att de är mycket större än de är.
Mm.
Och det är ju både lite irriterande och lite charmigt och roligt.
Men
och sen är det också, kan jag tycka också, att historien är ju med på samma sätt som framförallt i USA, så är ju historien en del av livet på ett annat sätt än den är i Sverige.
Ja.
Historia har ju liksom, nu har det ju i och för sig varit en revival med lite renässans för historia. Men länge så var det ju väldigt lite historia i Sverige, men i Frankrike och så,
där
och så
det
här, jo, och så och även liksom det här pompösa pampet runt presidenten är ju kopplat till historien och bakåt och så, på ett annat sätt än i, och samma sätt som i USA, att man liksom har konstitutionen levande och man pratar om det där. Sen kanske inte spelar så stor roll i vardagen alltid, men det är i alla fall en bakgrundsmusik som vi inte riktigt har här.
Men vad tycker du är största skillnaden då mellan Sverige och Frankrike?
Jag har en bror som bor i Paris. Och det är
du har en bror som bor i Paris?
Yes, det är inte den största skillnaden. Men han bor alldeles 2 meter från kulturcentret där i Marais, mitt i stan.
Vad jobbar han med? Jobbar han med
han jobbar faktiskt på SSAB, så han jobbar ju på ett svenskt företag.
Aha.
Och är säljare och åker runt och... tvungen att äta affärsmiddagar i Italien och sånt.
Tvungen?
Där. Ja, det är synd om honom.
men
en grej som man ju märker av det han berättar också om livet i Frankrike är ju, och det märker man ju själv lite grann också, det är ganska byråkratiskt. Det är mycket mer praktiskt att vara svensk än att vara fransman. Men visst är det charmigt med... visst, landet innehåller ju allting som du säger, och maten är ju ibland fantastisk, inte alltid, men ofta och sådär. Så att det,
alltså, det är... När jag försökte googla lite grann här, vad är det för speciellt med Frankrike? Då var det så här att 2010, då kom Frankrike in i mänsklighetens immateriella kulturarv av UNESCO på grund av fransk gastronomi. Så man är så stolt över sina sniglar, biff bourgogne och coq au vin och allt vad det heter, viner, ostar och mycket andra, att man har till och med kommit in liksom som i ett världsarv.
Ja, så maten är en viktig del. Det måste hela tiden diskuteras, planeras, smakas av, kommenteras, reflekteras. Det finns ingen mat.
Mat.
Visst. En av de sista gångerna jag var där, senaste gångerna, så hade vi... det var något, ja, då hade de ju tävling på de här tårtorna, eller de här kakorna som man har en liten prins i.
Ja.
Så då åkte vi iväg till stället där min bror jobbar, och så köpte vi det bageriet som vann top one i Paris. Den var ganska god.
Ganska god.
Men visst, det,
det brukar vara gott.
Det är ju ett fokus på mat på ett annat sätt än här. Det, det är det ju. Och mer allmänt liksom, att det är en sak som väldigt många bryr sig om.
Ja, och det är regionalt också. Men man har ju medelhavsmat, du har ju atlantkustmat, du har... vad var det De Gaulle sa? Hur ska man kunna styra ett land med 260 sorters ost?
Exakt.
Och en av de viktigaste exportvarorna, den största exportvaran, vad är det för någonting?
Tänker du på vin nu?
Eller? Ja, det är vin.
Ja, det måste vara det, va?
Det är vin, ja. Och även vetekorn och sockerbetor.
Mm. Det är ju sådana high-tech-produkter.
Så. men liksom, det som du sa när vi kom in här, Jerker, att ni skulle avbryta varandra hela tiden. Det är de stora skillnaderna mellan Sverige och Frankrike.
Ja, absolut.
Jag har ju
Det är så.
En grej jag brukar berätta. Jag har varit i Quebec en del och det är också ett sånt här ställe. Mm. För Quebec pratar man ju franska.
Ja.
Och då var det en tjej som hade 4 examina från toppuniversitet i hela världen. Men tyckte det var fantastiskt att komma tillbaka till Quebec, till familjen. Dels så, när man gick i skolan så lärde man sig att man skulle mobba engelsktalande affärsinnehavare som inte skrev rättstavade skyltar på franska, vilket ju verkar ganska petigt, men det tyckte de var någonting som var viktigt. Nej, men det fantastiska var att sitta på middag med släkten. Alla pratar, ingen lyssnar. Underbart.
Ja, det är så. Och det, just det här att prata, det är väldigt viktigt, för det visar på engagemang. Om du sitter och väntar på, om jag sitter och väntar på att du ska prata färdigt, då är jag ganska oengagerad ur ett franskt perspektiv. Men om jag däremot avbryter dig och liksom hugger lite igen, då visar jag engagemang. Och engagemang är en stor komponent i Frankrike. Alltså den ska visas. Det är väldigt mycket, ska vi kalla det teater?
Jo, men lite grann mer. Ja, precis.
Men hur klarar man sig som svensk då, Mats, då? När man kommer till Frankrike.
Ja, då... men alltså det blir ju problem om du inte kan språket. För att, alltså, och backar du bandet 15-20 år, då var det ju ett riktigt problem. Nu till exempel i de här nu avsomnande vänortskontakterna, så för 10 år sedan ungefär så fattade de ju att vi måste ju prata engelska mer, för annars funkar inte det här.
Nej, för det...
De kan ju det liksom sådär. Men sen har ju deras engelskundervisning alltid varit under isen. Den har varit helt kass. Mm. De har kunnat läsa bra och massa ord och så. Men kommunicera har ju aldrig varit.
Nej, filmerna har varit dubbade och så vidare.
Ja, allting är ju dubbat. Så man lär sig inte på det sättet som man gör i Sverige.
Man hör inte engelska.
Nej.
Men det var väl det tyckte jag var min grej när jag var 17 år. Trodde att jag kunde tala franska. Fast jag kunde ju säga väldigt mycket bra meningar på franska. Men de vägrar ju förstå om inte man uttalar det perfekt. De hade ju liksom hört att man inte var fransk.
Ja, men där har du numera svängt till att du börjar alltid på franska. Det absolut viktigaste är ju att jag säger bonjour.
Ja,
det är alltså, har du inte sagt bonjour? Nej, det måste du börja med.
Precis, men det har vi ju, när vi var nere med släkten på någon födelsedag, då var det precis det där, flera stycken som hade den erfarenheten att även när man försökte, sa man inte den där artighetsfrasen i början, då var man ju liksom betraktad som något som katten släpar in. Och då undrar man ju lite, är du här för att hjälpa kunderna eller är du här för att vara snobbig och jobbig?
Men
det var, visst.
Ja, men så är det. Och har du då tagit ditt bonjour och sen stapplat fram på franska, då kan ju fransosen vända sig, börja på engelska. Och få då visa att den kan engelska. Och så kan vi fortsätta. Och då går det riktigt bra. Då kan man ha kul.
Jo, men det är skillnad. Men precis.
Men får jag fråga då? Mats, du som ändå pratat franska sedan du var väldigt ung då. Är det någonting som är lika naturligt? För när jag pratar engelska så kan jag prata engelska och tänker inte ens på att jag pratar engelska. Men ska jag försöka prata tyska eller franska, då går en översättningsenhet igång i skallen. Och jag kan egentligen inte prata utan att... Liksom, det är inte jag som pratar, det är... Det är en översättningsenhet som pratar.
Men du frågar mig hur bra jag är på franska. Jag har ju kommit långt efter. Alltså, det går ju inte att sitta där och tänka hur man ska börja verb.
Nej.
Men jag kan ju det så pass bra så det flyter det på. Sen kommer man på ibland att nu blev det fel.
Du pratar på utan att behöva översätta i skallen.
Men det funkar ju inte.
Nej, det funkar inte.
Om man ska ha liksom riktiga samtal funkar ju inte det.
Nej, men, och du kan ha riktiga samtal på franska. Det är bra. Jerker, hur är det med dig?
Nej, jag har inte kommit så långt alltså. Men jag vill säga att i lyssnandet så tränar man sig genom att titta på Le Journal till exempel. Eller lyssna på poddar och så här, va. Men att uttrycka sig, då får jag ju tänka mycket mer. Alltså, så att, nej, jag har en bit kvar.
Men det går fort i tv också. Det går fort.
Ibland går det ruskigt fort. Va? Det finns en politisk kommentator som heter Nathalie Saint-Cric på Le Journal. Och hon pratar med en hastighet som en kulspruta skulle bli avundsjuk på. Va?
Om vi ska då gå in på läget, alltså det här med varför följer vi amerikansk politik och varför är vi inte mer intresserade av fransk politik eller europeisk politik? Vad tror du, Mats?
Nej, men alltså det är väl det där med kulturen och språket, att media funkar så, att det är som är lättare att följa och lättare att hantera. Och, ja, men det måste väl vara lite småbesvärligt också för redaktionerna att ens hitta journalister som kan jobba på ett smart sätt på tyska och franska.
Men vi har ju så väldigt mycket människor från andra länder som bor här.
Jo, visst.
Som borde vara som är födda i Frankrike. Eller, och många
av
våra...
Fast många av dem, som, ja, men de kommer väl i och för sig inte så himla många från Frankrike. Nej. Och inte från Tyskland heller.
Nej, okay.
Utan vi pratar ju Balkan och Syrien och så vidare. Så det är ju det är inte jättemånga fransoser som dyker upp.
Nej,
man hör någon på tunnelbanan ibland, men det är inte jätteofta.
Nej, det är ibland. Och då rycker man till och liksom, vad härligt, vad skönt det här. Sen kan man också lägga till på senare år, så är det ju faktiskt så, upplever jag, att det var svårt att hålla ordning på vem fasen är det nu som är minister i Frankrike. För det har ju så många regeringar.
Ja.
Och det har ju även varit i Tyskland.
Ja.
Så jag menar, förr, om man nu säger förr, så här, 2008 när Sarkozy kom som president, och så var det samma ministrar i princip i 4-5 år, i princip. Mm. Nu är det ju...
Nej, nu är det totalt kris.
Regeringskris.
Ja, nu är det liksom svängdörrar.
Ja. Ja, men det här att Europa, EU, är så viktigt. Det är väldigt många av våra beslut i Sverige. Vi är konstigt nog ett av de land som följer dessutom alla beslut som tas i EU. Så vi är väldigt duktiga på det viset. Och ändå så är vi beroende av vad de här stora länderna tycker. Varför?
Fast det blir ju en sån här dubbel entente, heter det. Dubbel betydelse.
Aha.
Du säger vi följer. Ja, vi följer, alltså vi lyder.
Ja, vi lyder.
Men vi följer ju
Nej,
inte.
Precis.
För intresset för EU-politiken är ju ganska minimalt.
Ja,
och de svenska journalisterna i Bryssel, de finns ju knappt. Det är ju några stycken. Så att det är ju väldigt konstigt på det sättet.
Ja, men det var det jag avbryter på här i fransk stil.
Härligt, Ann.
Ja, jag försöker visa mitt engagemang här. Precis det undrar jag över. Varför är det så? Varför de besluten som vi lyder, som vi då följer här i Sverige, varför engagerar vi oss inte mer i EU-politiken? För det är de som bestämmer om plastpåsar och kapsyler och allt. Jag köpte en ny telefon, en ny mobil. Då har de bestämt att nu är det inte samma anslutning, så måste jag byta ut alla mina sladdar. Det är ett EU-beslut, säger de.
Ja, precis. Nej, men det är väl alltså från början var det väl lite grann att, alltså dels gick vi ju in som, den ofrivillige badaren eller vad det heter. Alltså vi ville ju egentligen inte vara med, fast ändå var vi tvungna. Och sen så kändes det som det var långt borta, och sen är ju systemet otroligt komplicerat. En vanlig dödlig kan ju inte lära sig på en vecka hur det fungerar, för det är jättekonstigt med förhandlingar och hit och dit och rösta och fram och tillbaka och olika sorter dokument och bla bla. Så att det är ju väldigt ogenomträngligt. Och sen rent praktiskt, det är klart, bor du i Belgien eller Frankrike eller Tyskland och 50 mil till Bryssel, då känns det naturligtvis mer aktuellt.
Så kan det ju vara.
Så det är väl en del av problemet. Sen är det ändå konstigt att intresset och journalistikens fokus har varit så tunt och så lite ändå.
Ja.
För oavsett vad man tycker så påverkar det oss.
Det påverkar oss.
Eller och varje gång jag ska sätta på korken på en sån här läskflaska blir jag helt förbannad.
Ja, exakt så. Eller framförallt när man ska hälla ut grädde i någonting, så åker grädden ut över hela diskbänken.
Jag vet inte om ni har sett det, men det har förekommit en del såna amerikaner som när de kommer hem från Europa köper en Pepsi-flaska, öppnar och stänger den och tar bild och jublar. Frihet!
Det är ju, EU är otillgängligt.
Ja,
det är kort och gott så.
Vad är dina tankar?
Och det är ju en regelframdrivning utan dess like, va? Som då är ogenomtränglig och ett lappverk. Och det, om man ska göra en liten enkel trendspaning och prognos, så kommer det inte hålla.
Nej, det kommer inte hålla.
Du tror inte det?
Jag tror inte det. Det går liksom inte att hålla på så.
Nej.
Nej. Planekonomi har aldrig funkat. Nu tog jag i.
Nej, det är ju ett problem. Frågan är vad som händer istället. Men,
det finns
mycket brister i detta system. Sen att vi ska samarbeta, det är en sak. Men...
Samarbete, yes.
Men jag då som...
Eller kooperation. Som
kooperation, oui. Mais oui.
Jag röstar ju nej då till EU från början.
Alltså till EU till och med.
Ja,
inte bara EMU utan EU.
Nej, jag tror det var väl EU-omröstning man hade för många, många år sedan.
Och du vet, det har varit två omröstningar.
Ja, sen var det ju...
Euron.
Men då röstade jag ja. Så jag röstade fel båda gångerna. Därför att det blev... För då tänkte jag, men EU då, skulle vara ett fredsprojekt. Alltså, hur många miljarder skulle vi nu satsa på?
Jo, men det har väl funkat ett tag med fred, va?
Ja. Internt har det ju funkat ganska bra.
Ja, men alltså, jag vill bara säga det. Och sen hette det någonting som hette... Den här besluten som skulle vara närmast människorna. Vad heter den principen?
Ja, som vi inte kommer på eftersom det känns så fjärran. Ja, men precis. Jo, men det var den där subsidiaritetsprincipen.
Ja, ja, att vi skulle absolut inte låta EU bestämma om snus, vilket de har faktiskt inte bestämt så mycket om. Men de bestämmer ganska mycket över svensk skog eller
plastflaskor. Men det är väl, snuset är väl undantaget.
Ja. Sen kan man väl säga att Sverige, vi är ju ganska lydiga. Så att säga.
Ja, vi är det.
Och det är ju därför vi skulle väl säga nej, stopp. Va? För det kanske, där har vi en skillnad mellan Sverige och Frankrike.
Ja, och men nu ska komma in på det som jag tycker är då intressant också, i och med att jag följer politiken.
Så det har inte varit intressant hittills?
Jo, alltså. Jo. Förlåt.
D'accord, oui.
Men jag tänkte så här, det som är intressant när man hänger på sociala medier, då kan man ju vara kompis med några som är väldigt insatta i de här frågorna. Och om vi tar till exempel Macron, som har kommit upp som en hjälte. Upp som en solen är som en pannkaka. Vad är det?
Nej, men han har inte kommit ner än.
Men hans siffror är jättedåliga.
Ja, men han ska sluta snart, för det är liksom inskrivet i lagen.
Okej. Okay. Mm. Men den här lille mannen då som tycker att han är störst. Alltså, varför är det så här? Att en person som Macron inte har med sig sitt folk?
Ja, men det hade han 2017.
Ja, sen då? Ja.
Nej, men herregud, vem så att säga klarar av att leva på toppen?
Ja, du menar så?
Nej, det går ju inte. Nej. Och det, i Frankrike så det finns ju inbyggt, menar jag, en misstro mot överhet. Vi har, alltså, glappet mellan den vanliga människan och eliten är ju större i Frankrike än i Sverige.
Ja, och det, jag lyssnade på ett av dina program som du gjorde faktiskt från Languedoc. För det fattade inte jag förut, att de är 68 miljoner invånare, men de har 36 000 kommuner och kanske lika många borgmästare. Mm. Och då hade du intervjuat någon borgmästare eller någon person som, det var en svensk tjej. Va,
ja, det är nere i lilla byn Nefjes.
Ja. Och då åker man runt med sån här...
Nej, de har alltså ett gammalt högtalarsystem från kriget kvar. Mm. Så borgmästaren tar sin mikrofon på märiet och borgmästarens hus. Och sen så pratar han ut då de viktiga händelserna eller det som ska kommuniceras. Nej, han åker inte runt. Det finns ett ledningsnät och högtalare i byn.
Oj.
Och sen var det att nu är det fotbollsmatch på torsdag och allting. Det var liksom jo, snack men det... om närdemokrati.
Ja, närdemokratin upplever jag funkar. Där i Frankrike väldigt väl, men det är ett avstånd sen upp till Paris där la classe politique, alltså
la classe politique, alla partier går alltså på högskolor och lär sig det politiska hantverket. Det är inte vem som helst som hamnar där uppe.
Men mycket har det ju varit så, och även till vänster så är det ju, man pratar inte om rödvinsvänster i Frankrike, pratar om kaviarvänster. Och då pratar vi inte svensk kaviar, utan vi pratar rysk kaviar.
Det är inte Kalles kaviar.
Nej, precis. Och sen den här, han som var ordförande för det här första miljömötet och klubbade den här första stora miljööverenskommelsen.
Parisavtalet menar du?
Ja, precis. Han var ju yngste premiärministern ever någon gång på 80-talet.
Aha,
och det roligaste man kan berätta om honom är att den socialisten, det första spännande han gjorde var att han hade en pappa som var stor antikvitetshandlare, och det mest spännande han gjorde i sin ungdom var att han krockade med pappas Rolls Royce en gång. Det säger någonting om miljön och precis det avståndet. Sen om vi ska prata om lille Macron, så är det ju så att han gjorde ju stor grej om att han skulle reformera och vara jätteliberal, vilket han ju aldrig var på det sätt som vi tänker oss. Men sen var det ju också så att han gjorde ju en kupp inifrån Socialistpartiet och blåste sin president som han var finansminister för. Plus att sen så blev det ju så att François Fillon, som var väldigt populär kandidat för högern, plötsligt kraschade i en korruptionsskandal, och han gjorde också konstigheter precis som Le Pen nu, men alla många andra gjorde likadana konstigheter.
Ja.
Att det dök upp två månader före presidentvalet, det var ingen slump.
Nej, och då tar vi det här, för att när vi spelar in det här nästan i mitten av april, då har ju Marie Le Pen blivit dömd till 5 års fängelse, tror jag det var. Hon får inte arbeta med politik, hon får inte ställa upp i nästa val. Och hon var ju, vad jag omfattade så var hon ganska populär ändå. Alltså hon låg väldigt bra till jämfört med Macron. Mm. Och nu är det ju, om man då följer amerikansk politik, så har man ju använt rättsväsendet allt vad man kan för att stoppa Trump. Och nu använder Trump rättsväsendet för att stoppa sina. Plötsligt så är rättsväsendet politiskt i demokratier. Det trodde inte jag det skulle vara.
Nej, men, det gäller ju både USA och här. Att ja. Det är ju, praktiken är det ju delvis så. Och det är klart att det är så i Frankrike också.
Ja.
Sen är det ju grader i helvetet. Och det som är konstigast egentligen är väl i det här nya systemet. Dels är det ironiskt att Le Pens parti var ju ganska aggressivt för att sätta dit fifflare.
Ja.
Och nu har de ju själva då blivit upptagade. Ja. Och det är ju fiffel och fusk. Men problemet är ju att i Europaparlamentet så fuskar ju alla med det här, mer eller mindre. Ja. Och sen det konstigaste är ju att den här lagen är sån så att hennes straff, det blir ju utdömt på en gång. Även om hon överklagar.
Ja,
så det idiotiska blir ju om hon sen då efter tre år blir frikänd. Nej. Ja, men då har hon missat presidentvalet och kanske gått med fotboja två år utan att egentligen. Så, att det, mycket är konstigt. Men ja, hon har begått brott, men det har jättemånga andra, inklusive nuvarande premiärminister blev ju fälld för det här för några år sedan. Han fick avgå som justitieminister. Justitieminister fick han sluta som för att de hade fifflat på i princip samma sätt i många år.
Men det här fifflet då, när man då läser svensk media, korruption, det är ju jättetufft. Man är korrupt politiker, finns ju inget värre. Och så fick man då gräva, vad gjorde hon för någonting? Och det var någonting som skedde för 20 år sedan och 15 år sedan. Det var olika, då man liksom dragit ihop allting som de har hittat på henne. Mm. Som handlar om att det här bidraget man får för politiska sekreterare, vad det kallas för någonting i Frankrike eller i EU-parlamentet. Att de sysslar med internpolitik istället för EU-politik.
Mm.
Och om man då tittar på en politiker, vilken som helst, så kan inte jag tänka mig att de sitter och tänker så här. Idag sysslar jag bara med Tyresö-politik. Jag ska inte säga någonting om Socialdemokraterna i landet. Eller, alltså är man politiker, är man väl politiker? Nej,
det där är säkert svårt. Och det är återigen det regelverken. Va? Och de blir skitsvåra att leva efter.
Ja.
Helt enkelt. Och sen ska vi lägga till att lagföringen, alltså rättsväsendet, det är, en snigel är ju en racerbil om man ska titta på fransk. Här om året, jag tror det var förra året, eller stämmer inte det, Mats, som Sarkozy blev dömd.
Ja,
och han, för någonting han har gjort 2009 tror jag.
Ja, exakt. I samband med valrörelsen då eller 12.
Ja. Så alltså det är ju sån eftersläpning.
Ja, men det kan ju inte vara lätt att döma någon så här. Och det tänker jag varje gång de håller på med så här sexanklagelser mot gubbar för någonting som hände på 70, 80, 90-talet. Det kan ju inte vara så lätt att komma ihåg vad man just gjorde den dagen.
Nej.
Visst. Och sen när det gäller Europa, så precis som du säger, så är man politsekreterare, så alltså det fattar ju alla att man gör lite olika saker.
Ja.
Jag hade ett roligt exempel. Jag var i Albany i New York och hälsade på senatskontoret för republikanerna. Då så frågade jag om det var någon som hade kanske några kul såna reklamgrejer på kontoret. För jag pratade med dem en halvtimme så där, var upp och vände bara. Då säger de, nej, det här är senatskontoret för delstatsförsamlingen. Det är inte partiet. Vi får inte ha några propagandaprylar på kontoret. Och det var också en sån här lite lärlig grej. Men uppenbarligen var det viktigt för dem. Och det är samma sak här, att det är klart, sitter du upp och, alltså det man kan tycka är ju, liksom, varför kunde inte Le Pen och kompani ha sitt folk på kontoret i Bryssel, låta dem checka in åtminstone flera dagar i veckan och sen kan de ju göra vad helskotta de vill på jobbet och på sin mail. Alltså om de skriver en stor rapport om Normandie eller EU, det är ju ingen som kan kolla.
Ja, exakt. Jag menar, man kan ju i så här efterhand konstatera att kanske Marine Le Pen och company inte lyckades hantera systemet.
Nej, men det är,
alltså, det är en oskicklighet i det. Och nu, sen kan man tycka om vill om systemet.
Ja. Var ju någon tydligen där som hade varit anställd på tre år som hennes sekreterare i Bryssel för att göra Brysselgrejer. Hon hade checkat in en dag av 1000. Då är, liksom, öppnar man sig för...
Osmart.
Osmart, ganska osmart.
Ja, det finns riksdagsledamöter som inte heller... Ja, nu jobbar man ju på distans, som det heter. Ja, det här är ju intressant. Det jag också tycker är intressant just med Frankrike, det här med gula västarna. Det var det jag fick säga förut också när jag följde liksom i sociala medier. Då kunde man se så här en jättedemonstration med folk med gula västar på något ställe i Frankrike. Det var några år sedan, innan covid tror jag faktiskt. Och så tittar man i svenska nyheter eller svenska media. Ingenting. Då kanske man såg Greta med 10 stycken kompisar på något ställe. Så vissa, och sen såg man stora demonstrationer i Tyskland mot olika saker. Alltså demonstrationerna, de här gula västarna, det var ju någonting som jag tyckte, det var en folkrörelse, tror jag. Men det vet inte jag. Var det en folkrörelse?
Ja, det var väl större i media i Frankrike än det var i verkligheten, som i alla såna här fall. Ja. Men det var väl ganska stort.
Det var stort, men man kan säga att det var under en ganska kort period förhållandevis.
Innan covid.
Alltså, och det är väl också någonting franskt, att det kommer en grej och den blir så jädra intensiv. Och sen kan det dö.
Ja, du sa det om Le Pen också. Man trodde att alltså, det skulle bli stora demonstrationer.
Det var ett himla liv när Marine Le Pen fick sin dom. Och det skreks och hojtades. Och så i Paris i söndags den 6 april skulle det vara stor manifestation. Och det skulle vara motmanifestation och så vidare. Arrangörerna, Rassemblement National, som är Le Pens parti. De sa det kom 10 000. Polisen sa 7 000. Och om jag då läser Le Figaro sen i måndags, så förekommer inte Le Pen.
Nej, det är slut med det nu.
Hon är borta. Det är ingen som snackar om henne. Mm. Utan nu det senaste nu, ska vi ta dagens aktuella?
Ja, det är farligt att ta dagens aktuella.
Ja, det vet jag. Okay.
Ja, men det gör vi. Och då talar jag bara om att det här är dagens aktuella.
Dagens aktuella är
den 10 april.
Är att tuppfajten inför nästa presidentval har börjat. Och nu är det en republikan, alltså motsvarande Moderaterna, tror jag ungefär.
Ja, mer eller mindre. Ja.
Roughly så här, som heter Laurent
Wauquiez
heter han, ja. Och han har kommit på det att nu ska man utvisa folk. Och det ska man göra till ett av de här gamla territorierna som Frankrike har. Eller Département Outre-mer, strax utanför Kanada.
Precis. Och det är ju lite, jag tänkte på en grej. Dels tänkte jag på Saint-Pierre-Miquelon, det har jag faktiskt varit.
Du var där?
Ja, det är jättecharmigt. Oh, det är 45 häftigt. Minuter från Kanada. Det är det enda. Och de fick ju behålla det då när de förlorade Kanada för att kunna fiska. Det är väldigt trevligt där att sitta och prata med fransmän om hur jobbigt det är med alla fransmän från metropolen, det vill säga Frankrike, som kommer och tar alla viktiga jobb. För att lokalt kan du bara göra karriär till en viss nivå. Sen kommer en tomte från Paris som tjänar grova pengar i 3 år och sen försvinner.
Som på alla andra.
Precis. Och en tjej jag pratade med där, hon var lite rolig för att hon hade en pojkvän. Och vad gjorde han? Jo, han var gendarm. Och var han för att tjäna grova pengar? Jo, i franska Guayana. Jaha. Så det är också ett perspektiv på det här. Va? De har ju kvar, jag tror de har nästan de största sjöområdena i hela världen för att de har Tahiti och alla möjliga grejer. Och sen fråga till dig där framme då, som inte kan svara på den här frågan, för det är lite sån här, 17 heter det. Ja. Vilket land i världen har Frankrike den längsta landgränsen till?
Vilket land man har längsta
landgränsen till, ja.
Ja, det är förmodligen någonstans i Afrika någonstans kanske, nej, jag vet inte.
Nej, det kunde ha varit.
Ja. Nej, skulle kan kunna du vara. Det? Den längsta landgränsen
som Frankrike har till ett annat land.
Ja, det menar här direkta gränsen, ja. som man skulle kunna ha mot till exempel Spanien och så vidare. Ja. Men det är inte Spanien.
Nej, det är inte Spanien.
Nej, jag vet inte om det möjligen är borta i Polynesien.
Ja, men alltså där finns det ju bara vatten.
Jag tänker en gräns. Ja, okej.
Ja, Brasilien.
Brasilien?
Det tänker man inte på. Det bor inte jättemånga i franska Guayana, men den längsta landgränsen att hantera för franska presidenter, det är landgränsen mot Brasilien. Så att när man pratar om Amazonas och sånt där, så är ju fransmännen ytterst inblandade. Och det blev ju också en hel del bråk mellan Lula och Brasilien och Frankrike.
Just det.
För att de använde liksom det som de sköljde på den liksom kvarvarande kolonialmakten. Ja. Sen en grej som vi inte pratat om som gäller politiken, det är ju också det där att det är kanske mindre nu än förr, men alltså det är ju oerhört mycket mer personcentrerat. De har ju partier i Frankrike och man röstar på listor och sådär. Mm. Men sen i och för sig man har oftast har man majoritetsval, så att det är en person lokalt. Ja. Men det som är största skillnaden tycker jag, det är ju det att liksom i partierna så är det ju personer. Så, och då har man ofta då, framförallt tidigare hade man ju fraktioner inom partierna. Mm. Så att Socialistpartiet och Gaullistpartiet hade ju liksom 10 olika avdelningar med varsin småkung som sen då varje presidentval bråkade om att bli kandidat i valet. Så att det var ju väldigt mycket François och Gilbert som var viktigt. Inte så mycket partiet alltid. Nej. Och sen hoppar man ju också glatt. Det har ju varit uppenbart också väldigt. Ja. Men Macron, halva hans regering är ju sossar.
Ja.
Och halva regeringen är någon slags mittenpolitiker och så är det några som inte var politiker alls.
Nej.
Och det märks ju ibland att det är nytt folk och hans parti finns ju i praktiken inte. Det finns ju bara på låtsas.
Det låter som Trump.
Mm. Jo, men det är ju lite så. Man är liksom utanför systemet.
Ja. Men alltså, partier är inte viktiga.
Nej, inte alls på samma sätt. Det fanns ju, alltså de gamla som var stora var ju kommunistpartiet som nu är mycket, mycket, mycket mindre. Och så fanns ju kollistpartiet som var jättestort. Mm.
Uh-huh.
Men inget av det där är ju kvar.
Nej.
Och sen byter de namn då och hittar på.
Det heter ofta, precis.
Nouveau Front Populaire, det var ju Mélenchons och några till som höll ihop det. Och så. Alltså, så det och även Macron har ju bytt namn. Va?
Ja, minst en gång. Va?
Minst en gång, ja. Sen 2017 då.
Precis,
så att partier, nej, men människor. Ja,
ja, men det är intressant.
Och så har de väl också, de ställer väl många gånger upp i Europavalen under ytterligare en annan headline. Så att då heter de någonting annat.
Ja,
så det är väldigt förvirrat. It's most confusing.
Ja, och nu är det egentligen tre block. höger, vänster och mitten.
Ja. Vet ni vad? Mm. Alltså vi skulle kunna hålla på i ett program med. Nu har ni kommit igång. Det här är liksom, är inte det också typiskt franskt att man pratar och pratar och pratar?
Så här är det, du är presidentval, då är det ju alltid en tv-debatt eller två, va? Mm. Och det slutdebatten, det är ju alltid mellan två kandidater och den börjar. Men den, man vet inte när den slutar.
Mm. Det finns ingen sluttid på tv heller.
Nej.
De pratar på tills de är klara. Och det borde SVT lära sig av faktiskt. Ja, för när det blir som mest spännande, då slutar man.
Men det går inte i Frankrike, för att om de två kommer igång så finns det inga programledare i världen som lyckas avbryta. Va? Annat än att dra ur sladden i stort.
Men den här programledaren som heter Ansan Inlingen tänker av sig programmet. Ja, för Mats skulle iväg någonstans, eller hur?
Ja, det är dessutom.
Ja, så att han, en av dem, ja, och ni ska ju inte ställa upp till något val. Men vad kul. Sista frågan då. Varför ska man hälsa på Frankrike idag?
Nej, men alltså, det är väl en av poängerna som du, kollegan, sa förut. Att det finns ju liksom allting. Vill man se fantastisk natur, vill man åka skidor, vill man äta vansinnigt god mat, vill man vara i en fantastisk storstad som är, väl egentligen är unik. Eller vill man ta sig till beachen någonstans.
Ja, vart ska vi åka, tycker du? Ge mig ett exempel.
Nej, men har man aldrig varit där måste man ju åka till Paris såklart.
Till Paris.
Ja. Sen är väl, ja, men det finns ju mycket. Vi var i, för länge sedan var jag i Basken. Det var fascinerande på sitt sätt med Spanien och sådär. Så att det finns mycket.
Ja, jag kan säga Languedoc, jag kan säga Bretagne.
Ja, Bretagne har varit i.
Brest och så vidare. Ja.
Ja. Fantastiskt kul att ni två kom hit. Nu, Jerker Pettersson, tack för att du kom hit. Mats Fält, tack för att du kom hit. Och jag då som är programledare heter Ann-Sanin Lindgren. Jag tänker låta Jerker avsluta programmet med något vackert, eller?
Vi kör väl, apropå vin, eller hur?
Ja, vin. Åh. Häftigt. Nu drar jag ner. Le vin m'emporte vers d'autres chemins.